Hej och välkomna till årets första Studio Smocka. Mitt namn är Evelina Kulp och med mig i studion har jag Louise Häggström.
Hej! Yes, det är det här ni har väntat på nu i ett år.
Absolut, så kul att vi äntligen är igång igen.
Ja, och idag så ska vi prata om dolt socker i maten, ravekultur och så ska vi fundera lite på vad man egentligen ska göra med sitt liv.
Dessutom så har vi bjudit in Josefin Frit i studion för att prata om kroppspositivism.
Mm. Men nu börjar vi med att lyssna på ett inslag om den nya klasslärarutbildningen i Helsingfors.
Jessica Törnblom, som gått klasslärarutbildningen i Vasa, blev klar för några år sedan och har efter det arbetat i Vindängens lågstadium i Esbo. Hon har inte ångrat valet att studera i Vasa.
Jag trivdes jättebra. Nej, men helt som att som studiestad så funkar Vasa jättebra. Att alla visste ändå lite alla och sådär, och det var bra studieliv. Man hade sin grupp som man var mest med de där första åren och ganska så här intensivt.
Törnblom säger att hela deras klass kom jättebra överens och att det hade en bra klassanda. Men då jag frågade henne vad hon tyckte bäst om var det ändå något som hon senare haft mycket nytta av i sitt arbete.
Det bästa var väl de där alla praktiska tipsen och övningarna som man fick och då praktiken. Att allt som man så där har praktiskt kunnat ha användning av sen senare så var nog helt klart bäst att vi skulle alla ha önskat mera praktiken nu än vad vi hade.
Enligt henne fanns det några delområden man gärna skulle ha kunnat få mer erfarenhet av innan man började arbeta.
Just föräldrakontakt och mera så här specialundervisning och just här bedömning kanske och sånt här som man insåg nog ganska snabbt när man började jobba att inte visste man riktigt något om det och har måste lära det sen lite sådär genom att testa och göra misstag. Men att så är det väl med de flesta utbildningarna.
Utbildningen till att bli klasslärare vid Helsingfors universitet öppnade hösten 2016 och tros i allmänhet har gett ökad popularitet i utbildningen. Tidigare har det varit svårt att locka studenter från Nyland till Vasa. Men spelar avståndet hem verkligen så stor roll då man väljer vad man vill studera? Matilda Sundqvist började på klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet i höstas.
Vi kommer jättebra överens, vi som alla som studerar till klasslärare. Jag tycker att klassstorleken är just passlig, ungefär 40 personer. Att man kommer väldigt nära de andra. Och där det blir bra liksom, gemenskap.
Matilda ville vara säker på att hon gjorde rätt val innan hon började studera och bestämde sig därför för att hålla ett mellanår. Var hon skulle studera var däremot oklart.
Jag sökte till Vasa faktiskt. Jag sökte året innan alltså, och jag sökte också till socionom i Åbo. Men socionom ville jag inte bli och Vasa kändes nog faktiskt inte lockande. Fast den människor som har studerat där säger att avståndet sen inte spelar någon roll och att Vasa är en jättekiva studiestad. Men det kändes nog inte för mig.
När klasslärarutbildningen öppnade i Helsingfors var det ett självklart val för henne att söka dit.
Jag trodde nog inte att jag skulle vara rädd att flytta långt bort hemifrån. Så om inte den här utbildningen skulle ha kommit så kanske jag då skulle ha varit i Vasa. Men då Helsingfors fanns så sökte jag nog inte på nytt i Vasa.
Frågade Törnblom vad hon skulle gjort ifall hon haft möjligheten att välja mellan Helsingfors och Vasa som studiestad.
Jag tror att 18-åriga jag skulle ha gjort det. Men helt bara av sådana orsaker att alla mina kompisar studerar i Helsingfors. Alltså jag tror inte att jag i det skedet nu skulle ha kanske fattat att hemskt mycket jämföra liksom utbildningarna annars. Att jag skulle kanske skulle ha tänkt att det är närmare liksom hemma när jag kommer från Lovisa.
Eftersom att klasslärarutbildningen i Helsingfors är så ny var jag nyfiken på ifall det dykt upp några större problem eller brister i undervisningen. Jag frågade Sundqvist ifall hon lagt märke till något.
De flesta kurser som går för första gången, eller i alla fall är det första gången de ser ut så som de gör. Så medan de allra flesta kurser har varit jättebra planerade och jag tyckt om upplägget och så här, så har ändå vissa kanske varit lite bristfälliga. Men jag tror att det är sådana saker som de lär sig av sina misstag till nästa år. Vi har fått ge feedback på alla kurser och det verkar som att den har tagits i beaktande.
Yes, reporter här var Jessica Björklöf. Det är ju så att det är brist på klasslärare i Nyland och det kanske har att göra just med att utbildningen tidigare bara funnits i Vasa. Men nu är det ju bra att det finns både i Vasa och Helsingfors så att man får välja, då, förutsatt att man har sluppit in på båda.
Personligen skulle jag kanske välja att studera i Vasa om jag var uppvuxen i Helsingfors, bara för att få se något annat, för att få lite miljöombyte.
Ja, vi har ju båda två flyttat hit till Helsingfors från Österbotten, och jag tror att det har varit väldigt givande för oss båda att flytta bort från våra hemtrakter. Men så där överhuvudtaget är det ju svårt att veta vad man ska ägna sig åt i livet när det finns så mycket man skulle kunna göra. Men Louise, känner du att du vet vad du ska bli när du blir stor?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet bara att jag alltid vill göra någonting kreativt och någonting så här någorlunda varierande. Och för tillfället så studerar jag journalistik och det trivs jag bra med. Men jag vill nog gärna också prova på något annat. Men jag har aldrig haft så här att exakt det här vill jag bli. No, förutom när jag var liten och jag ville bli artist. Men ja, har du Evelina något drömyrke?
Jag vet inte om jag har haft något specifikt drömyrke, men jag har alltid varit intresserad av media och det är därför jag studerar journalistik. Men jag minns nog att när jag själv gick i gymnasiet hade jag väldigt mycket ångest över vad jag skulle göra efter studenten.
Samma här. Och nu i och med att det så småningom börjar bli dags för gymnasieelever att söka in till högskolor och universitet, så har vår reporter Matilda Kull pratat med en studiehandledare om hur man ska veta vad man vill bli.
Högskolornas ansökningstider närmar sig och det är dags för gymnasieelever att bestämma sig vad de ska göra efter studenten. Men många är osäkra på vad de vill bli när de blir stora. Jag har pratat med Åsa Raunio som är studiehandledare vid Ekenäs gymnasium.
Hälften känner sig ganska säkra och en andra hälften så där de nog har någon tanke eller någon idé, men att det känns också ganska osäkert för dem.
Det är vanligt att man känner sig stressad eller uppgiven när man ska ta ett stort beslut som påverkar ens framtid så mycket. Rauni har erfarenhet av vilsna elever och har sina knep för att vägleda dem.
Att jag försöker avdramatisera själva valet, så förstås uppmuntrar jag dem att det där, försöka lite läsa in sig på vad det nu finns helt enkelt. Ibland tittar vi lite med uteslutningsmetoden, att vilka områden intresserar nu inte alls. Och sådär. Och sen ibland försöker vi lite rota i vad har de tidigare varit intresserade av. För många har ju också den där typiska skräcken som man får inför att ta ett lite större beslut. Att just då när man ska ta klivet så blir man osäker. Där tänker jag ju att sånt som de kanske tidigare i högstadiet och sådär har fantiserat om, så där kan ändå finnas någonting. Och sen förstås folkhögskoleutbildningar, att man tar ett mellanår just på folkhögskola eller man gör något helt annat, man jobbar en tid för att ge sig själv tid att komma underfund med vad man vill. Alla är inte färdiga för det här beslutet när man, bara för att man har gått 3 år i gymnasiet. Man behöver ytterligare betänketid.
Förändringar i ansökningssystemet gör det svårare för eleverna. Bland annat är det inte längre möjligt att skjuta upp sin studieplats och på så sätt kan man inte säkra sin framtid. Raunio kommenterar förändringarna.
Själva ansökningssystemet har ju gjort det så nu att de ju måste prioritera mycket tidigare, nästan ju många månader tidigare än vad man gjorde förr. För före den här senaste förändringen nu med ansökan så kunde man ju söka till många ställen och bli antagen till många studieplatser. Och sen först på sommaren så var man ju tvungen att ta sitt beslut. Medan nu måste man ju veta redan i ansökningsskedet att vad vill jag ha på första plats i min ansökan.
I år pågår högskolans gemensamma ansökan mellan 15 mars och 5 april.
Ni hörde just Movits med låten Nitroglycerin.
Jag försöker tänka på att inte äta så mycket vitt socker. Men det är svårare att hålla koll på hur mycket socker man får i sig genom bara helt vanliga livsmedel. Visste du till exempel att skolmaten ofta kan innehålla socker i olika former?
Nå, det är ju kanske inte första jag tänker på när jag äter en helt vanlig skollunch. Men det är ju faktiskt så att halvfabrikat som många äter till vardags innehåller mycket dolt socker som man får i sig utan att man tänker på det. Vår reporter Märta Nummenma har tittat närmare på matens innehåll och pratat med några studenter om vad de tänker kring dolt socker.
Jag står i en matbutik i Kronohagen och undersöker hur mycket socker matprodukter innehåller. En salladsdressing från Saarioinen innehåller 6,4 gram socker per 100 gram. En oliv- och salladsostsmörgås från Rainbow innehåller 3,2 gram socker per 100 gram.
Många livsmedel är sötare med socker utan att vi tänker på det. Som studerande kan det vara svårt att undvika dolt socker. En populär maträtt bland studerande är spenatplättar. Det är billigt och snabbt. I denna maträtt, precis som i många andra industriprodukter, gömmer sig det dolda sockret. Studerande Andrea Ljunggren och Alex Thielman försöker undvika det dolda sockret så gott det går.
Jag brukar läsa den där på produkterna, vad de innehåller, och jag försöker att välja sådana som innehåller just lite socker och lite kolhydrater och så vidare. Men som fattig studerande är det ju inte alltid så lätt att välja de som är utan socker och de bästa produkterna. Då blir det emellan att man tar de billigare med mera socker. Men det är helt klart att det är någonting man hela tiden är medveten om och alltid försöker att undvika om man kan.
Speciellt kolla efter vitaminer och sådana värden, men också socker, så tar jag två produkter och jämför dem då. Också prismässigt eftersom jag är studerande. När man är studerande så då har man ju inga den bästa budgeten. Så då kanske de här mindre hälsosamma produkterna med mer socker är det alternativet som man skulle gå efter om man söker efter bara priserna. Men kanske man ska jämföra de billigare produkterna med varandra, till vilken av dem innehåller mindre socker.
På Unicaféernas hemsida kan en läsa vad alla maträtter innehåller. En av måndagens maträtter på Unicafé Sossokom innehöll glukos, karamellsirap, socker och sockerkulör. Jag har pratat med Marina Nybundas på Unicafé om varför de använder socker i skolmaten.
I en del rätter är det ju när man sätter i tomatpuré så blir det ju lite så här beskt, så man sätter i där lite socker i då så blir det bättre smak. Lite salt i sött och lite sött i salt, så det där, det neutraliserar och blir bättre smak. Jag har gjort själv mera större mängder och då hade det kanske varit någon 3 deciliter per något, kanske 200 personer eller något liknande. Så det är ju inte mycket sen egentligen.
Lite socker i maten gör ingen värre skada. Det gäller däremot att se upp för sockerfällor såsom yoghurt, ketchup och juice. Läs innehållsförteckningen på produkterna för att undvika det dolda sockret. Sockerarter har ofta endast en OS. Till exempel fruktos, sackaros och glukos.
Vad har du för sockerfällor i ditt kylskåp, Evelina?
Nå, för tillfället har jag faktiskt 3 liter ketchup i mitt kylskåp. Men det är bara för att mina rumskompisar har flyttat ifrån mig.
Åh, sad. Du måste bjuda på sojakorv och franskis annorlunda.
Ja, du är nog välkommen när som helst, Louise.
Ja, tack.
Men nu tycker jag vi lyssnar på Kent och låten Egoist. Ja, nu har vi fått med oss Josefin Fri här i studion. Välkommen hit.
Tack så mycket att jag får vara här.
Vill du börja med att presentera dig lite?
Ja, jag heter då Josefin Fri, som du sa, så fint. Och jag studerar skådespelarkonst på Teaterhögskolan i Helsingfors.
Mm. Och vill du berätta lite mer, vad gör du till vardags? Och
nå, så här? Jag studerar främst. Mm. Det tar upp jättemycket av min tid. Jobbar jag, försöker tjäna pengar i den här världen. Jag vet, vad gör man annat i sitt liv just nu?
Ja, säg det. Yes, men vi ska börja med att ta och lyssna på ett inslag tillsammans. Vi ska ju prata med dig om kroppspositivism och begrepp som till exempel fatshaming. Och nu har vi haft vår reporter Ronny Kuronen som har varit och pratat med 2 studenter om just kroppspositivism.
Kroppspositivism är ett växande fenomen. Tanken är att alla ska få vara nöjda med sina egna kroppar, också sådana som avviker från normen. Jag talar med 2 studenter i Helsingfors om vad de tycker om saken.
No, överlag så är det problematiskt att människor anser att sin egna kropp är inte riktigt bra för andra människor eller för sig själva. Och i så sätt så är det ju då sen viktigt att det finns så här kroppspositivism. Men varken man måste då sen aktivt koncentrera sig på det vet jag inte riktigt om. Utan jag tycker att det är bättre att det ska bara vara någonting som egentligen kommer naturligt fram i ett samhälle och inte aktivt måste tvingas fram.
No, jag anser att jag är helt och nöjd. Inte man ju någonsin helt 100% nöjd, men jag är glad så länge jag kan röra på mig och göra den idrott jag är intresserad av. Så här.
Har du någonsin själv fått kommentarer över ditt utseende?
Jag tror nog att det är ganska vanligt, särskilt för kvinnor. Liksom, jag är feminism och jag har nog lagt märke till att det ofta är ganska vanligt att man kommenterar kvinnors utseende, särskilt mer liksom, med män. Men, ja, såklart har jag fått.
Högst troligtvis i lågstadiet som alla små barn är inte, som alla vet, säkert de snällaste varelserna som finns på den här jorden. Och alla har säkert sagt en hel del fula saker till varann. Men nej, jag har aldrig känt mig som jag ska ha blivit trakasserad på grund av min utsikt på något sätt.
Trots att båda verkade vara överens om att negativa kommentarer förekommer och känns dåligt, verkar det inte ta åt sig av kritiken.
No, det känns ju illa, men man vet oftast att det inte egentligen har någon större skillnad i långa loppet. Oftast om man får någon sån kommentar så handlar det egentligen om någons försök att få det liksom, att bara liksom förolämpa dig på något litet sätt. Det är inte egentligen något djupare än det.
Inte det nu egentligen. Jag tycker det är nu inte så stor skillnad. Eller inte bryr mig så där hemskt mycket, för jag tycker det viktigaste är ju vad jag själv tycker om min kropp.
Men hur är det? Upplevs kroppspositivism som ett viktigt fenomen?
Jo, helt säkert. Jag tycker det är på det sättet viktigt, men samtidigt så tycker jag inte man ska kanske sätta så mycket liksom, eller tänka så mycket på sitt utseende. Man istället helt enkelt skulle fokusera på andra saker än bara kroppens utseende.
Jag tycker att det är någonting som borde förstås kunna talas om, men jag är inte säker om det alltid behövs talas om. I de vissa fallen då det då sen kommer fram och sån här systematisk förolämpning sker, så då blir det ju förstås viktigt. Men jag skulle själv hoppas att just att i samhället det skulle komma automatiskt på det sig fram och att det inte skulle måste tvingas fram.
Och så tillbaks till studion.
Ja. Vill du, Josefin, börja med att kommentera det här inslaget? Vad får du för tankar när du lyssnar på det här som de säger?
Jag får massa tankar. Det jag kände att var på något sätt upprepande hela tiden i det här inslaget var det här att det inte kanske är så viktigt. Mm. Och att det kanske inte är så djupt. Och att det kanske, det var någon som nämnde det här med vad det systematiskt förtryck. Och jag upplever att förtrycket mot tjocka är systematiskt. Och att inte ta åt sig, det är som att, vadå, det är som att säga, liksom, alltså, vad är det? Ja, om någon säger att, ja men du borde stå i köket för du är en kvinna, så bara, ja, men jag ska inte ta åt mig. Att för mig känns det som att det är inte ett så enkelt problem. Och det är väldigt mångfacetterat och det är väldigt komplext, liksom, hur det här förtrycket ser ut. Och eftersom det är så normaliserat så tror jag att det är också svårt att sätta fingret på var skon klämmer, liksom.
Kan du relatera till de här personerna eller hur dina erfarenheter har du om kommentarer om din egen kropp på ett sätt som gör att du ser det som systematiskt?
Jag kan relatera till det här och jag kan relatera till det här när jag var yngre mycket. Att då var jag så här, jag ska inte bry mig om det här är inte så, det här, alltså, det här förändrar inte vem jag är, bla bla bla. Men efter ett tag så märkte jag att det här förändrar mig och att de här orden går djupare än vad jag tror. Att jag har ofta liksom försökt borsta bort det och vara så här, men det är ingen big deal det här. Men efter att jag blev liksom body positivity involverad i den rörelsen så tar jag åt mig mycket mer. För att det händer inte bara åt mig. Att en kommentar om min kropp är inte bara min kropp, det är massa människors kroppar. Liksom. Mm.
Ja, då skulle man kanske kunna säga att man pratar om fatshaming. Hur skulle man beskriva det begreppet för någon som är helt obekant med det?
No, själva begreppet är ju liksom, ja, fat shaming, så det är att man shamas för sin kropp. Liksom. Att, det är i alla situationer där du inte får tillgång till samma saker, där du det ifrågasätts din kapacitet eller din, ja, för att du är tjock. Eller för att jag också vill nu poängtera är att kroppsaktivism handlar också om, inte bara om tjock kropp och smal kropp, utan det handlar också om icke-vit kropp och transkropp och så vidare. Och det är också ett bredare. Liksom. Så det är väl där din kropp inte, när din kropp blir shamed för hur den ser ut eller vilka uttryck du har.
Mm. Hur skulle man kunna säga att till exempel det syns eller liksom, kan du ge ett exempel på hur tjocka människor till exempel får en viss stämpel?
Ja, alltså det är ju, jag tror att det handlar mycket om det här att man inte är kapabel att göra vissa saker. Och jag tror det syns väldigt mycket i reklam. Det är det främsta som jag upplever att det är det mest skadliga. Att det bara finns en sorts kropp. Den är vit och den är smal. Och den är straight oftast. Och den är oftast cis. Liksom, att den är icke-trans. Och att det, när det normaliseras så tänker, tror jag, många unga, speciellt flickor, att det här är den enda kroppen som accepteras. För det är ungefär så. Liksom. Det syns överallt, jag tycker det syns i klädbutiker. Det finns inte riktigt stora storlekar. Liksom, till exempel Monki har haft kampanjer där de är så här, ja men det är för alla kvinnor. Ja men inte för tjocka kvinnor. Liksom, att det är mycket sånt jag upplever att det bara liksom blundas för. Ja.
Mm. Och när man pratar om såna här saker så kommer det här hälsoargumentet ofta upp. Då folk säger att man ska acceptera sin egen kropp, man ska vara nöjd med sin egen kropp och så vidare. Så kommer folk då med det här motargumentet, men hallå, det är ju ohälsosamt.
Ja, det är det vanligaste argumentet. Mm. Och det är också, det är ungefär, ja men du ska vara jättenöjd med din kropp, men du får inte bli ohälsosam. Och det är för mig också, du kan inte se på en person som är tjock om den här personen är hälsosam.
Mm.
Du kan inte se på en kropp om den är hälsosam. Det finns smala människor som är jätteohälsosamma. Och kroppsaktivismen handlar också om att varför ska du då värderas utifrån din hälsa? Det finns sjukdomar som inte syns. Det finns mentala sjukdomar, det finns liksom psykisk ohälsa. Så om inte du är frisk, är du då inte värd att få acceptera dig själv ändå. Liksom att det är, ja, det är, jag tycker att hälsoargumentet, du har inget att göra med min hälsa. Liksom. Jag ska ändå få ta plats i det här samhället. Jag har min plats och jag måste få ta den.
Mm.
Och du är ju skådespelare. Eller studerat
ja. Att bli åtminstone.
Och där använder man ju sin kropp som sitt verktyg.
Mm.
Hur tycker du att din kropp, eller hur tror du att din kropp kommer påverka din egen karriär eller ditt eget liksom, liv som verksam skådespelare?
Det beror liksom på liksom lite vilken väg jag tar. Jag tror att inom film och tv är det mer kritiskt mot tjocka kroppar. Jag tror att teater är ändå lite mer öppnare och lite så här. Men det är inte heller helt sant. Jag tänker att en grej är att de använder fatsuits på teater och i filmer. Och det är ju, jag vet inte vad det har för effekt. Alltså, varför använder man en fatsuit när det finns tjocka skådespelare? För mig handlar det mest om att jag kan använda min teater också för att framföra diversitet, liksom diversity, att liksom visa, representera många olika kroppar. Men just nu är det inte så jättehäft, liksom, det utbudet som finns. Och jag tror att också många kanske är rädda för att söka sig till teater eller till olika saker. För det är en så, utbildningen och hela yrket är väldigt, man ifrågasätter sig själv på något sätt och man synar sig själv och där kanske kroppen kan bli som ett hinder.
Mm.
Att det är synd. Mer representation, tror jag.
Mm.
Och just i film och tv är kanske tjocka människor presenteras inom en ganska snäv stereotyp också.
Absolut. Det är en komisk effekt, framförallt. Jag tänker på Melissa McCarthy. Så, de flesta tjocka skådespelarna jag känner till så är komiker också. Att det är alltid en komisk effekt. Och till exempel om vi tar Melissa McCarthy i Gilmore Girls som ett exempel. Fantastiskt att de har valt att ha med henne, eller självklart, hon borde få vara med, men hennes karaktär är lat, är liksom klumpig, är liksom, hon är kock, det enda hon lever för är mat.
Mm.
Och det är den här myten om tjocka som bara fortsätter hela tiden, fast det här är inte sanningen. Men det är någonting som vi skrattar åt, och när vi skrattar åt någonting så accepterar vi det, tror jag.
Mm.
Jag tycker också att det syns i den norska ungdomsserien Skam att den enda icke-smala tjejen där har lite den här komiska, roliga, alltså, sköna tjejen-rollen som liksom dricker öl och äter istället för att hångla med killarna på,
nej, men, exakt. På festen. Alltså, jag håller verkligen med och den var mitt hopp. Det var verkligen för att jag började titta på så att det är en tjock tjej med, gud vad roligt liksom.
Mm.
Men sen hennes roll blev väldigt lik. Det var liksom roligt, det var high fives, det var lite liksom butch liksom, meininki och det var så här, men kan ni inte försöka göra ett, liksom, ni gör ändå porträtt av unga kvinnor. Ni är ändå medvetna, men tydligen inte. Liksom. Ja.
Mm.
Ja, men om vi nu tänker då att det finns vissa normer för hur man tänker att tjocka kan vara. Är det här kroppsaktivismen kommer in då?
Mm. Jag tror att kroppsaktivismen handlar om att dels bryta normer och dels att få synas. Det största kroppsaktivismforumet som jag känner till är liksom Instagram. Att för mig hade varit ett stort steg att ta bort, följa sådana som jag inte känner som är smala och som visar väldigt mycket bilder när de tränar när de är smala eller vet, när de är på stranden. För att skapa mig en bas där jag har min kropp på bild där jag omringas av den dagligen. Och det har hjälpt mig jättemycket i att jag har börjat tycka om min kropp. För att det man ser, det accepterar man. Liksom. Mm. Och det att vara, det var också det här inslaget med det här att ja, men det behöver kanske inte vara så aktivt. Det behöver vara aktivt. Vi behöver ifrågasätta vad händer liksom. Och att tro att precis kroppsaktivism är någonting som är fortfarande ganska dolt i vårt samhälle. Det är fortfarande lite, rasism är väldigt uppe på tapeten, men jag tror att kroppsaktivism är också, borde vara mer aktivt liksom, att nu kör vi.
Mm. Mm. Hur tycker du att man ska få det mer aktivt? Vad behöver vi göra?
Vi behöver kräva dels av klädbutiker att ta in större storlekar. Vi behöver kräva att de har mer representation på sina, i sina reklamer. Vi behöver kräva att det här är en normal kropp. Och vad är normal? Men att det här är liksom en, att vi normaliserar den kroppen som inte är normal. Och det är just genom reklam, det är genom att börja följa instagrammare. Om man är själv intresserad av kroppsaktivism men inte vet var man ska börja, så är Instagrammet jättebra. Börja följa där, börja stöda, aldrig kommentera någons kropp. Det är liksom, aldrig kommentera vad någon äter, för det är inte din business. Och att tänka på att inte prata om kanske träning och kalorier, för det triggar väldigt många. Och sen tror jag att det börjar främst i uppfostran, hur mammor och pappor eller andra ser på sin kropp och för det vidare till sina barn.
Mm. Mm. Ja, nämen, tusen tack Josefin för att du ville komma hit. Jätteintressant och jätteroligt att
ja,
ha dig här.
Tack att jag fick komma.
Jättekul att ha dig här.
Ja.
Nu lyssnar vi på låten Fem fina fröknar av Gabriel.
Yes, jättekul att ha Josefin här. Det var en jätteintressant diskussion, tycker i alla fall jag.
Ja, det är ett väldigt viktigt och aktuellt ämne som man egentligen skulle kunna prata om hur länge som helst för att verkligen gå på djup och liksom reda ut vad det handlar om.
Mm.
Men vi går vidare, va? Till vårt sista inslag som handlar om någonting så spännande som rave.
På 80-talet strömmade ravekulturen från Amerika till Europa och öppnade en helt ny värld för folket. Raves gick ut på att man ordnade fester med teknisk musik i gamla magasinhallar eller övergivna lokaler. 1988 var guldens år för ravekulturen i Helsingfors då Club Berlin öppnade. Klubben var en skrabbig gammal lagerlokal där den tekniska musiken och stroboljusen var höjdpunkten. Caroline Sparv är 23 år gammal och hemma från Vasa. Under sina tidiga ungdomsår brukade hon ta del av massor med olika raves. Oberoende om det var i Österbotten eller i Helsingfors skulle man gå på dem alla.
Hålla öron och ögon öppna, det är inte kanske någonting som alla slipper med på heller. För att det ska hållas liksom exklusivt och hemligt så att säga. I och med att kanske inte alla liksom polismyndigheter tycker att det är så himla roligt att det är en massa folk och dansar någonstans mitt i natten. Så det är väl därför det hålls lite exklusivt också.
Bland annat den elektroniska musiken är kännetecknande för raves. Niklas Jussila jobbar mycket med att producera teknisk musik.
Det börjar från att hitta sound eller välja liksom instrument. Sen när man får en idé spelar man ner det. För mig personligen så är min passion mer att göra den där musiken än att spela den i princip. Jag får mer liksom ut av att producera det.
I samhället stöter man så ofta på fördomar. Fördomar som även Sparv har fått höra. På raves känner hon sig mer bekväm och välkommen.
Ja, alltså nu är det ju ganska många människor som har stöter på oss som tänker att enast man håller på med raves så är det antingen liksom lite så här konstig hippie eller typ någon tyngre droganvändare eller du säljer droger eller vad som helst. Eller du helt enkelt liksom är typ någon sån här arbetslös junkie eller någonting. att det är kanske lite sådär som folk stereotypiskt tänker. Du blir som inte dömd på liksom att vem du är eller hur du ser ut eller vad du liksom kommer ifrån. Att det är liksom, speciellt om man jämför med vanliga krogar och fester, så känns det som att det är ganska ofta som att oavsett vem du talar med så har den redan en förbestämd liksom mening om dig innan du är sagt med munnen. Men att på rave så känns det som att det där allting glöms, så det är helt strunt samma liksom vem du är. Du är den som du är där för den kvällen och den stunden, och det är det som räknas.
Det talas ofta om att droger och raves går hand i hand. Det här är ändå inte helt sant. Flera väljer att vara helt drog- och alkoholfria på evenemangen för att bara njuta av musiken och känslan.
No, jag tror alltså att det är liksom, nu för tiden är det helt strunt samma vad du går på för evenemang. Alltså, oavsett om det är tangomarkinat eller om det är liksom någon elektronisk musik eller om det är liksom vad som helst. Att det finns överallt.
Den tekniska musiken som spelas på raves kan inte alla dras under en och samma kam.
Det finns hundratals. Och det är sen ofta så att sen när människor börjar kombinera två olika så hittar de på egna benämningar till det. Det är liksom, man kan inte riktigt säga nu för tiden mer åtminstone att man gör en specifik genre för att det börjar vara så att det är en kombination av lite allting. Och jag personligen åtminstone så brukar inte tänka på det sättet på sådana här vissa regler hur saker ska göras, utan det är bara om jag får in det så gör jag det. Och sen tänker jag efteråt att vad skulle det här nu vara för genre och inte liksom, jag gör inte musik baserat på vad för specifik genre det ska vara.
Ja, tänk att det fortfarande finns rave. Mm. Jag trodde nästan att det var utdött redan. Och det verkar ju finnas också på lite olika ställen i Finland, både i Vasa och Helsingfors.
Mm. Och det är ganska intressant, för jag hade fått uppfattningen om att rave är någonting som man får komma på om man redan tillhör ett visst gäng. Att det liksom är någonting alternativt som bara vissa utvalda är välkomna till. Så det var ju kul att höra att det egentligen är precis tvärtom. Att alla är lika mycket välkomna, liksom, oavsett varifrån man kommer och hur man ser ut. Och det kan vi ju koppla till vad vi pratade om här med Josefin. Så länge alla som deltar är lite tysta om att de är där, kanske.
Ja, jo, alltså jag blev nog själv lite sugen på att vara med faktiskt. Men samtidigt så vet man inte riktigt vad händer där egentligen. Vad är på gång? Så här, så det skulle vara jättespännande att se. Och den här musiken som vi hörde i bakgrunden var alltså Niklas Jussilas egen musik.
Ja, det var ju jättenice musik. Jag imponeras verkligen av människor som kan göra egen musik. Ja, det skulle vara häftigt att kunna.
Verkligen.
Smocka testa gränser.
Yes, nu har det äntligen blivit dags för Studio Smockas återkommande segment Smocka testar gränser.
Ja! Yeah! Och idag så ska vi göra en smoothie challenge.
Yeah!
Ja, och smoothie challenge är alltså ett fenomen på YouTube där man i princip mixar ihop lite olika, kanske lite udda ingredienser till en smoothie.
Ja, och medan vi får in våra smoothies hit i studion ska vi lyssna på hur det lät när vi fick reda på vilka ingredienser som ska mixas ihop åt oss. Nu har vi alltså en burk med alla goda och äckliga ingredienser som vi har skrivit på lappar. Fem var ska vi dra. Om Louise drar den första lappen och vår producent Johanna håller i burk.
Oj, ja, jag fick Kalles kaviar. Mm, salt är gott.
Jag fick tandkräm.
Yes!
Fräscht, känner jag. Spontant.
Saltgurka.
Oh.
Mera salt.
Fryst frukt.
Vad seriöst!
Ja.
Citron. Lite surt också.
Jag fick nachos.
Vindruvor.
Men det är ju gott.
Det är ju gott.
Gummibjörnar.
Alltså. Och jag orkar inte. Salsa.
Banan! Nej! Så jag har banan, gummibjörnar, fryst frukt, nachos och tandkräm.
Mm-hmm. Och jag har saltgurka, salsa, citron, Kalles kaviar och vindruvor.
Ja.
Låter bra.
Smaskigt.
Och hon som gjorde vårt rejvinslag är Charlotte Lindberg.
Mm.
Nå, nu har vi fått in våra smoothies här framför oss.
Mm. Yes, och nu uppmanar vi alla som har möjlighet att titta på oss i webcammen på smocka.fi.
Ja, och jag har alltså en smoothie med tandkräm, nachos, fryst frukt, gummibjörnar och banan. Mm. Den ser helt snäll ut, lite så här lätt lila färg. Man ser lite så här blåbärsdetaljer. Och den doftar lite fräscht av tandkrämen. Lite så här, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Ska du visa den till kameran?
Jag visar det för kameran om man vill se. Man ska inte låta sig luras fast den ser snäll ut. Liksom. Oh, ja.
Ja.
Ska jag börja smaka?
Mm, du får börja.
Okej, jag tar en klunk.
Mm. Du ser inte så. Ja, det är lite.
Alltså det smakar snällt. Det smakar som babymat typ.
Babymat?
Och så är det som att ens mamma har varit sådär, nu ska vi introducera nytt. Så lägger hon lite tandkräm i.
Oj nej.
Det är så här allergitest för bebisar.
Typ så här innan man lär sig att borsta tänderna.
Mm.
Blanda i lite tandkräm.
Helt okej, okay, tycker jag.
Ja.
Mm. Ja, Louise.
Okej, okay, så alltså som vi just hörde då så är min kanske lite mer farlig då. Inte lika snäll. Min innehåller salsa, saltgurka, vindruvor, Kalles kaviar och citron.
Mums.
Ja, tidigare var jag så här. Jag tänkte att det här blir inte så farligt. Mm. När vi valde ingredienser. Jag tänker att det är helt okej. Okay, för att det är ändå inte någonting som jag själv tycker att det är jätteäckligt i det här. Men jag vet inte sen om man mixar ihop dem hur det blir. Min är så här lite orange. Lite så här bitar av salsa. Röda prickar.
Det känns ju spännande att det är saltgurka, kaviar och citron.
Hmm. Det, man kan tycka att det är spännande eller så kan man tycka att det är inte så spännande. Mm, ja, men jag ska väl testa kanske.
Mm, Louise samlar modet. Alltså,
jag är lite rädd faktiskt. Okej, okay, men
kom igen.
Den är också lite så här trögflytande så jag vet inte. Men det doftar ganska mycket salsasås när det är bra, det tycker jag om.
Mm. Så hon vilar övre läppen på kanten av glaset.
Jag tvekar lite. Nu tar jag.
Ta. Ja.
Mm.
Hon tog väldigt lite ska jag vilja understryka.
Mm.
Lite för lite.
Ja. Mm. Det var.
Det var såhär Obama-face.
Obama-face. Ja, alltså det var helt okej. Det smakar mest saltgurka och salsa tycker jag.
Kan du beskriva doften?
Nej. Kan du?
Det doftar lite så här Aivar-sås heter det. Alltså det doftar det som någonting man har på en fiskbuffé här.
Liksom. Oj, nej. Mm. Okej, okay. Varsågod och smaka min.
Ska jag smaka din också?
Mm, det tycker okay. Jag verkligen. Åh, alltså eftersmaken är nog inte så nice.
Men det är inte så farligt, för det smakar som någon fisksås.
Men nu efteråt känns det lite som att man har...
Men hallå, ska du smaka på min eller?
Mm.
Kom igen.
Mm. Måste ta lite vatten, usch.
Men det är liksom, det är tomat...
Men känner du nu efter?
Men tomat och saltgurka ändå liksom... Hör ihop.
Ja, men jag tror att det är den här citronen som gör att det är lite syrligt och så.
Alltså, jag skulle nästan kunna smaka lite till för att liksom reda ut.
Smak.
Nej, jag kan inte.
Jo, okej, okay, men nu tar jag Nu tar jag din som var ganska snäll.
Den är jättesvärd.
Den doftar gott. Doftar lite mint. Men lite så här glass. Mintglass. Det smakar typ som en drink.
Nej.
Ja.
Vår producent Johanna sa att det doftar som en drink på TF här tidigare.
Det smakar faktiskt som en drink tycker jag.
Jag vet inte.
Ja, okej. Okay, så det här var alltså vår testa gränser.
Ja.
Det här var den gräns vi kunde testa idag.
Så utmanande. Verkligen.
Ja, men vi kan väl konstatera att vi håller oss till helt vanliga smoothie-ingredienser.
Jo, verkligen.
Lite tandkräm tycker jag.
Ja, lite mer tandkräm i våra liv.
Spice.
Ja.
Smocka testa gränser. Det här var vår finska kärna. Inte Sara Aalto utan Alma med låten Dye My Hair.
Ja, vi älskar Alma.
Ja.
Men Louise, nu börjar sändningen lida mot sitt slut. Prata om en hel del idag. Klasslärarutbildning, socker i lunchen, rave, kroppspositivism. Vad tycker du har varit mest intressant idag?
Jag tycker det här med rave var faktiskt väldigt intressant. Och också vår gäst.
Ja, verkligen.
Sen så vill vi bara påminna om att ni kan också kolla in vår hemsida, smocka.fi. Där har vi en massa intressanta artiklar. Bland annat en intervju med bloggaren och författaren Sandra Beijer.
Ja, och massa videor och annat kul.
Men det här var ju kul.
Ja, verkligen. Och nästa vecka kan man höra ett nytt avsnitt av Studio Smocka.
Tyvärr inte med oss.
Nej, det är ju tråkigt för oss. Det enda som återstår för oss två är väl egentligen att önska våra lyssnare en trevlig fredag.
Ja, en trevlig helg.
Ja.
Hej då!